det spelar ingen roll vilket lock jag lyfter på justitiedepartementet, så bara väller ut saker som borde vara gjorda för länge sedan och som för de flesta tror jag är helt självklara.
Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Den här veckan är vår gäst från regeringskansliet, nämligen Sveriges migrationsminister. Varmt välkommen Maria Malmer Stenegard.
Tusen tack.
Nu tror jag att det är jättemånga som vet vem du är eftersom vi har väldigt många moderat ambassadörer och lyssnare. Men om man inte har stenkoll, kan du inte berätta lite kort om dig och din bakgrund?
Jo, jag är ju Skånetjej från Kristianstad närmare bestämt. Har jobbat både som systemvetare och jurist innan jag kom in i riksdagen. Jag har bland annat jobbat på advokatbyrå, suttit ting och var sen kronofogde några år innan jag då kom in i riksdagen 2014. Och där har jag jobbat med alla möjliga frågor som skattefrågor, finansfrågor, miljö- och jordbruksfrågor och sen nu också fram till att jag blev statsråd så var jag ordförande i socialförsäkringsutskottet där jag jobbar med allt från pensioner till föräldraförsäkring och migration.
Ja, och nu har du ju fått ansvar för en av de absolut största och viktigaste frågorna i svensk kontext i alla fall, men inte bara i svensk kontext utan även i en europeisk kan man säga. Så nu jobbar du med ansvar för migrationsfrågorna i Sverige. Kan du berätta lite om en vardag?
Oj, ingen dag är den andra lik, men det är ju allt från att bereda ärenden på regeringskansliet, sitta i interna möten, ta fram inriktning för propositioner och förankra det också med hela regeringsunderlaget till att vara ute, besöka verksamheter, förhandla på EU-möten men också åka ut i världen och se hur det verkligen ser ut som till exempel i flyktingläger.
Ja, och nu är ju det en av de viktiga frågorna också som den här regeringen driver och där man fick ett tydligt mandat kan man väl säga i senaste valet att faktiskt lägga om migrationspolitiken i Sverige. Vad skulle du säga är de viktigaste förändringarna som är på gång och kanske som har genomförts redan?
Nej, men vi fick ju precis som du säger ett mycket tydligt mandat av väljarna och jag är otroligt glad att vi är fyra partier som har en majoritet i Sveriges riksdag och som är eniga om att genomföra en rad förändringar på migrationspolitikens område. Och målsättningen som man inte får glömma bort är ju att vi ska få ordning på invandringen och integrationen och se till så att de som har kommit hit också får en verklig chans att komma in i samhället på riktigt och deras så att säga barn också. Det vi gör nu det är ju egentligen att se över hela politiken, hela regelverket och säkerställa att det ligger på en mycket stram nivå. För vi kan inte fortsätta ha en hög invandring samtidigt som vi då ska lyckas med integrationen. Det handlar om allt från att stärka medborgarskapets betydelse. Oerhört viktigt där vi då har stuckit ut och sticker ut jämfört med andra länder. Det är ganska lätt att få ett svenskt medborgarskap. Till att strama åt anhöriginvandringen. Se till så att de som får nej på sin asylansökan, vilket är i dagsläget 3 av 4, faktiskt också lämnar landet. Där är jag absolut inte nöjd och då måste man jobba med allt från förändrade regelverk till fler förvarsplatser till att arbeta med tredje länder så att de tar emot sina egna medborgare.
Mm. Och just nu då i Europa, det är ju svårt att märka av det i Sverige faktiskt, men Europa genomlever ju just nu en rekordstor invandring faktiskt till unionen. Samtidigt så har vi ju rekordlågt asylmottagande just i Sverige. Vad beror det på?
Ja, om man börjar i hur det ser ut så närmar vi oss nu nivåer på asylsökande som vi hade under rekordåren 2015-2016 på europeisk nivå. Så att 1,1 miljoner asylsökande och det innebär en ökning bara jämfört med föregående år med nästan 20%. Samtidigt ser vi då till Sverige en minskning av antalet asylsökande med 26%. Så vi går i rakt motsatt riktning. Jag tror att det finns flera bidragande orsaker men att vi har varit så tydliga med vilken politik som gäller och som kommer att gälla och att Sverige nu verkligen har lagt om migrationspolitiken. Det spelar roll för att färre också söker sig hit. Och att vi också stramar åt regelverk kring anhöriginvandring, stärker upp försörjningskrav och aviserar ändringar i medborgarskap. Allt sånt spelar roll. Så regeringens politik är viktig men också kommunikationen av den.
Och precis, ja, för några månader sedan egentligen, eller kanske var någon månad sedan bara, så landade man ju en överenskommelse som var ganska så historisk i EU då. Bland annat med hjälp av Thomas Tobé, som är vår första namn för övrigt i Europaparlamentsvalet, som man kan rösta på till exempel. Men det här var ju ganska historiskt och avgörande. På vilket sätt, säger du, kommer det här ha betydelse för EUs mottagning framåt?
Mm. Jag måste bara stanna vid det, att det var verkligen en historisk bedrift av Thomas Tobé att samla en majoritet i parlamentet för att stötta en helt ny asyl- och migrationspolitik, och där han ansvarade för den absolut svåraste filen i det här, skulle jag säga. Och vi har ju haft ett mycket nära samarbete och under tiden som vi också var ordförandeland i EU, och det här är någonting som vi verkligen ska vara stolta över. Nu är det klart att allra sista omröstningen i både rådet och parlamentet återstår, men det betraktas ju ändå som att vi förhoppningsvis är i hamn. Det här kommer ju då innebära att vi får stärkt kontroll vid EUs yttre gräns, att vi ser till att vi har koll på vilka som kommer hit, att vi prioriterar de som faktiskt har skyddsskäl, och de som kommer från länder där man då inte har skyddsskäl normalt sett ska hanteras så att säga i ett snabbförfarande och återvända inom bara några veckor. Det innebär att vi screenar alla också för att identifiera sårbara grupper som behöver extra stöd, men också personer som utgör potentiella säkerhetshot. Och det här är jätteviktigt för att vi ska kunna fortsätta värna det som är så centralt för oss moderater i EU-samarbetet, det vill säga den fria rörligheten. Vi vill ju inte på sikt att man ska bygga gränser i Europa, utan vi ska ha trygga gränser runt Europa så att vi verkligen kan ha den här fria rörligheten som alla tjänar på.
Är det samma sak då på europeisk nivå, att många som kommer hit egentligen saknar asylskäl, så att man egentligen då bör få ett nej, och när man får ett nej så bör man återvända? Är det liksom samma scenario där?
Precis så är det. En majoritet av de som kommer och söker asyl har inte skyddsskäl. Och det här innebär ju att vi lägger väldigt mycket resurser fel, där vi samtidigt ser ett enormt behov i världen av människor som behöver hjälp och stöd. Men vi då tvingas lägga så mycket resurser på de som faktiskt inte har skyddsskäl. Av de som kom irreguljärt, det vill säga typiskt sett över Medelhavet förra året, så var bara 10% kvinnor och 10% barn. Den stora majoriteten är unga män som säkert har väldigt goda skäl, söker sig ett bättre liv, men som faktiskt inte har skyddsskäl. Och det är fel, och därför är det så viktigt att vi får det här regelverket på plats också för att bättre kunna prioritera de som faktiskt har skyddsskäl.
Just det, och det handlar också enligt Thomas om att man ska liksom stoppa hela den här smuggelindustrin i den utsträckning det går.
Otroligt viktigt. I dagsläget så lägger ju de här företrädesvis då unga männen sitt liv, men också hela hembyns besparingar i händerna på de här fruktansvärda flyktingsmugglarna. Och de här nätverken måste vi slå sönder. Och därför är det så viktigt att vi samarbetar på EU-nivå, men att vi också samarbetar med länder som de här båtarna avgår från, för att hjälpas åt att slå sönder nätverken.
Mm. Och när Sverige var ordförande i EU, det var inte så länge sedan heller, då hade ju du också en roll i det här. Kan du berätta lite kort om det?
Ja, vi hade ju en ambitiös tidsplan för att kunna hinna ta hela pakten innan valet nu i år, och det byggde på att Sverige skulle lyckas nå en överenskommelse i de två riktigt svåra filerna. Den filen som Thomas ansvarade för, men också en annan fil. Och det var nog få som trodde på oss, ska jag ärligt säga. Så det är någonting som jag är väldigt stolt över, att vi lyckades nå en överenskommelse som så väldigt många kunde ställa sig bakom, och som nu också, skulle jag säga, i mångt och mycket är den produkt som man kommer att rösta om.
Mm, och när du säger val, då menar vi EU-valet, ja, som är den 9 juni senast. Man kan börja rösta från den 22 maj. Och jag tänker så här, hur viktigt tror du att den här frågan kommer bli i Sverige, och ja, om du får spekulera resten av Europa?
Det som det inte skrivs om i svensk media så mycket nu, det är hur central migrationsfrågan är i princip alla europeiska länder. Och i val efter val i olika länder så får det här också konsekvenser, där väljarna förväntar sig en annan och stramare politik av sina företrädare. Och det här beror naturligtvis på att man ser en helt annan invandring till de länderna än i Sverige, där debatten inte längre är likhet. Jag tror ändå att migrationsfrågan kommer att vara stor i valrörelsen, både i Sverige och i andra länder. Och jag tror att vi kommer se ett skifte också i parlamentet, från en relativt idealistisk inställning till en mer stram inriktning hos de företrädare som väljs in.
Finns det någon kritik mot den här migrationspakten från till exempel andra partier i Sverige?
Från vänsterhåll framför allt så kritiserar man ju den för att det är för tuff politik. Men jag menar att den är helt nödvändig för att vi ska få ordning och reda vid vår yttre gräns. Och jag vill återigen betona hur viktig säkerhetsfrågan är. Vi har ju tyvärr sett förfärliga terrordåd begångna av personer som inte borde ha befunnit sig överhuvudtaget på europeisk mark. Och som visar att vi är inte starkare än vår svagaste länk, och därför måste alla länder göra sitt jobb.
Så det handlar både om att lägga våra resurser på rätt saker, men också att garantera Europas säkerhet egentligen.
Precis, de delarna är jätteviktiga, och där svarar ju egentligen det nya då så kallade gränsförfarandet mot båda delar. Det vill säga man ser till att verkligen ha kontroll på vilka som kommer hit, screenar dem och identifierar säkerhetshot samtidigt som man identifierar dem som är särskilt sårbara och kommer behöva extra stöttning.
Och nu händer ju som sagt väldigt mycket på migrationsområdet, även i Sverige med lagstiftning och så vidare. Men vad är dina spaningar framåt? Vad tror du att det här kommer bidra till om vi tittar på lite längre sikt?
Det här är ju ett väldigt långsiktigt arbete som vi gör. Det kommer ta tid att lägga om alla de delar som vi vill lägga om. Men jag är övertygad om att de kommer skapa helt andra förutsättningar för oss att faktiskt få en fungerande integration. Där det också blir mycket tydligare för de som kommer till Sverige vad som gäller här. Vilket i sig också underlättar integrationen. Jag tror att människor mår bra av att mötas av förväntningar och också information om vad som faktiskt gäller här. Jag tror att vi kommer få andra förutsättningar att bekämpa hedersförtryck, stärka upp unga. Otroligt viktigt, jag lämnade nyligen en proposition till riksdagen för att stärka ungas rätt till sitt medborgarskap. Det är ju en annan aspekt som ofta glöms bort, men det finns en ganska stor möjlighet för föräldrar att befria sina barn från medborgarskap för att lättare kunna föra ut dem ur landet och utsätta dem för tvångsgifte och könsstympning. Så att egentligen alla aspekter av det vi gör nu syftar ju till att göra Sverige både säkrare och friare, vilket är en viktig målsättning för den här regeringens politik.
Det var ju också en nyhet nyligen om att en person som då hade begått allvarligt brott under tiden han hade sökt om medborgarskap, han får medborgarskap trots att han var misstänkt för ett väldigt allvarligt brott. Vad är det som kommer förändras när det gäller det?
Det är någonting som har berört oss alla djupt, tror jag. Dels då det förfärliga mordet på Delta Gym som det här handlade om, på Fredrik Andersson, som använde sitt civilkurage för att försöka stoppa ett mord, men själv föll offer. Och under tiden då som det visade sig mördare var misstänkt för brottet och på flykt undan rättvisan, så kunde han bli svensk medborgare för att han var ung. Och då gör man inga slagningar i belastningsregister eller misstankeregister. Och det är oerhört stötande. Och nu har vi då för några veckor sedan här lämnat över en proposition till riksdagen som sätter stopp för det här. Och det är jag väldigt glad för.
Nu gör ni massa insatser här för att stärka medborgarskapet. Och varför är det viktigt att det inte bara är lätt att bli medborgare utan att det är värt någonting att bli medborgare i Sverige?
Det är precis som du säger, det måste vara värt något och det måste vara någonting som man faktiskt förtjänar. Och där man också har bevisat sin tillhörighet till det svenska samhället. Och då menar vi att i dagens regelverk, där det då tar 5 år att bli svensk medborgare, vilket är kort tid, och man egentligen inte ställer så mycket mer krav än att man har levt ganska hederligt. Det är ju långt ifrån vad det borde vara som krävs för att man ska bli svensk medborgare. Och då säger vi att man måste förlänga den tiden till minst 8 år. Man ska som huvudregel ha en egen försörjning. Man ska ha skärpta krav på att man lever här på ett hederligt sätt. Man ska ha kunskaper om det svenska språket och om det svenska samhället. Saker som jag tror att de flesta faktiskt tycker är ganska självklara och som gäller i många andra länder, men inte här. Så det här kommer vi genomföra under den här mandatperioden. Och parallellt så tittar då Gunnar Strömmer på möjligheten att också återkalla medborgarskap i vissa extrema situationer, när man till exempel har ljugit om vem man är när man har fått sitt medborgarskap, eller om man har begått väldigt allvarliga brott, till exempel terrorbrott. Sammantaget så stärker ju allt detta det svenska medborgarskapet, som verkligen ska vara värt mycket.
Vad tror du har fått för konsekvenser att vi inte haft den här linjen tidigare? Är det det som har skapat parallellsamhällen?
Det har framförallt, tror jag, bidragit till att många sökt sig till just Sverige för att västerländskt pass är värt väldigt mycket, och då söker man sig dit det går snabbast att få ett sådant. Det har också lett till, och det pekar ju säkerhetspolisen på, att säkerhetshot har kunnat få medborgarskap innan vi har hunnit identifiera dem, för det tar en viss tid. Det här är ju oerhört allvarligt, så även det är ju ett skäl att se till att det tar längre tid att bli svensk medborgare. Det vill säga att vi ska vara säkra på att de som blir medborgare inte vill skada det svenska samhället.
Det låter ju självklart.
Men det man kan inte tycka det. Det spelar ingen roll vilket lock jag lyfter på justitiedepartementet. Så bara väljer du ut saker som borde vara gjorda för länge sedan. Och som för de flesta tror jag är helt självklara.
Vi har ju fått en del kritik för att vi har blivit väldigt lika SD. Eller att ja, vi liksom genomför bara deras politik eller så inom migrationsområdet. Vad säger du till dem som kritiserar oss för det?
Till att börja med så återigen, det är en sån styrka att vi är fyra partier som har enats om så mycket som vi vill göra på migrationsområdet. Många strama åtgärder tillskrivs ju SD. Men det är ju i mångt och mycket en politik som vi har mejslat ut tillsammans. Och som verkligen behöver genomföras. Sen skulle jag säga att vi har ganska olika ingångar. Anledningen till att jag själv blev moderat, det var att jag tyckte att Moderaterna och Carl Bildt var de absolut starkaste rösterna för ett svenskt EU-medlemskap när vi skulle ta ställning till det. Och det jag tilltalades av då, det var ju just den här internationaliseringen, viljan att vara en del av någonting större. Den fria rörligheten och möjligheten att utbyta kulturer och erfarenheter mellan länder. Och det är ju någonting som jag verkligen drivs av. Men ska vi kunna behålla den friheten som det innebär, då måste vi ha ordning och reda på invandringen. Jag tror inte riktigt det är den ingången som Sverigedemokraterna har. Men på kort sikt så är vi väldigt överens om vad som måste göras och det är en styrka.
Ja, för du beskrev här att du har ju en ganska lång civil bakgrund också och du har jobbat som jurist på advokatbyrå och du har även jobbat inom Kronofogdemyndigheten och du nämner här vad det är som engagerade dig. Men hur ska fler människor ta steget från att ha vanliga jobb och de drivs av det här, de vill förändra. Hur tar man steget och varför ska man göra det? Hur kan du liksom motivera dem att också göra det och bli en del av ett parti och kunna bli kanske kommunalråd eller någonting annat, sitta i nämnd eller bli minister?
Ja, men gör det. Jag tycker att det är just ni som har jobb och erfarenheter från det civila som har så mycket att föra in i politiken. Och det är inte så svårt att engagera sig som man tror, utan gå på närmsta medlemsmöte. Visa engagemang och häng med och knacka dörr i valrörelsen. Det är inte alls så svårt som det verkar. Det är otroligt roligt. Det är lätt att påverka i sitt eget parti. Men man har också möjlighet att påverka olika valda församlingar. Jag tror att vi är många som känner att vi tycker mycket, skulle vilja påverka och då gäller det att ta det där steget för det är roligt att vara med.
Nu kommer vi ju gå in start i en valrörelse här och vad skulle du säga är, varför är det viktigt att rösta i EU-valet överhuvudtaget men framförallt på Moderaterna?
Europapolitik påverkar oss mycket mer än vad vi tror och det är helt avgörande att vi har rätt företrädare där. Och det är inte bara personer som förmår säga de rätta orden utan som också förmår genomföra politiken på riktigt. Och det lag vi har i Europaparlamentet och som vi går till val på, det är ett lag som har visat att de kan leverera och att de verkligen genomför moderat politik som är bra för Sverige i Europa och de bör få nytt förtroende.
Kommer du själv vara ute och kampanja i valrörelsen?
Jag tänker vara ute så mycket jag bara kan. Och redan ikväll ska jag faktiskt ut och knacka dörr i Nacka. Och det ser jag väldigt mycket fram emot.
Ja, vad roligt. Tack för att du var med i podden, Maria.
Tack snälla för att jag fick komma.
Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.